Markus evangeliet, ja. Det är det äldsta och det kortaste av evangelierna. Och nu har vi ju läst i apostlagärningarna tillsammans här under förmiddagarna, söndagarna, och talat mycket om Petrus. Och Markus var på ett speciellt sätt förbunden med aposteln Petrus. Han talar om min son Markus, säger han. Och i apostlagärningarnas 12:e kapitel, där vi läser om när Petrus hade suttit i fängelse och blev frigiven, så går han till Marias hus, och Maria som var mor till Markus. Och denne Markus, han reste ju med Paulus och var med honom också, och var honom till hjälp och glädje. Och vi kunde läsa flera bibelställen om det, men jag ska inte göra det. Vi kan bara påminna oss om att Markus betyder rätt mycket i apostlagärningarna, och vi återkommer ju till det när vi då ska fortsätta våra studier på söndagsförmiddagarna. Markus, ja, vem skrev Matteus sitt evangelium till eller för? Ja, han skrev för judarna. Markus skrev för hedningarna. Och hedningar i Rom var det egentligen som han skrev för. Och Markus var nog med och lyssnade på den här fina predikan som vi hörde talas om här om söndagen då i Apostlagärningarna 2. För han faktiskt har byggt upp sitt evangelium efter Petrus predikan på pingstdagen. Och det kan man faktiskt analysera och se hur det där hör samman. Så han var säkerligen den som arbetade mycket, mycket nära med Petrus, förutom att han då var med Paulus. När vi nu ser på det här, den här evangeliet, så framställs där Jesus som Herrens tjänare. Och då har vi ett nyckelord ur det 10:e kapitlet i Markus evangeliet. Markus 10:45. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och jag börjar med den versen och jag kommer nog att avsluta med den också. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. När vi läser de olika evangelierna, vi ska läsa Lukas evangeliet, vi ska läsa Johannes evangeliet här på onsdagskvällar framöver, och vi har läst Matteus evangeliet, så finner vi en olika bild som är framställd av Jesus. Jesus som ordet i Johannes, Jesus som människosonen i Lukas, Jesus som konungen i Matteus, och här i Markus Jesus som tjänaren som har kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för alla. Då präglar det här Markus evangeliet. Det är ingen argumentering på något sätt, utan bara en skildring av vad som har hänt. Och egentligen så skulle vi bo lite grann mer i evangelierna. Vi skulle läsa dem lite grann mer och umgås med dem för att få veta vad som egentligen hände. Och det är här som Markus nästan som en journalist, inte undersökande och provocerande, utan bara relaterar vad det var som hände. Som journalister var mer förr, nu ska det ju vara provocerande i allt som skrivs, eller hur kanske. Vidare så lägger vi märke till en annan sak. Jag har nämnt om i nästan varje nytestamentlig bok att det finns en mängd citat ifrån gamla testamentet. Men det möter vi inte här. Därför att hedningarna som han skrev till, de visste ju ingenting om skriften. De visste ju ingenting om gamla testamentet, om profeterna, om Mose, alltihop det här. Så det märker du i andra evangelieböcker. Där lyfter fram det ena citatet efter det andra. Och när Petrus kommer fram och talar på pingstdagen, så talar han ju till judarna, och så talar han då om vad som har hänt i skrifterna, vad profeterna har talat om, och Mose och allt det där. Men här finns inga citat. Nej, Markus skildrar vad som hände, och han skildrade för hedningar, sådana som var okunniga. Jag får mig tänka på hur jag egentligen skulle vilja predika. Jag skulle vilja predika så att människor som inte visste någonting om kristen tro kunde fatta vad jag talar om. Men det är inte lätt, Daniel. Jag vet inte hur man ska börja se åt. Robert Schuller, han går in för det. Och då blir han kritiserad för att han inte är evangelisk. Men hans församling, den växer väldigt. Och människor upplever mycket av Herren där. Det är en konst. Men vi utgår många gånger ifrån att människor vet så väldigt mycket av vad vi talar om. Och så använder vi ett språk som de kanske inte förstår. Så man måste riktigt disciplinera sig. Men det där var en sak för mig själv. Det var en liten parentes och sånt. Jag brukar tala om när jag talar till predikanter. Vidare så finner vi i det här Markus evangeliet ingenting om Jesu barndom och ingenting om hans släkt. Utan det börjar med ett, som det står skrivet, ett citat här, men mycket få av dem. Bara det här som vi möter i början. Och så kommer det rakt in i verksamheten utan att vara uppbyggt på Gamla testamentet och vad som har hänt tidigare. Hos Markus framställs han som mästaren, och medan de övriga evangelisterna talar om honom som herre. Och så en annan sak, om nu går till grundtexten, så ordet evangelium används 12 gånger i evangelierna, och därav finns det 8 hos Markus. Men nu är det inte översatt med evangelium längre, nu talar man ju om de goda nyheterna och såna här uttryck. Men det uttryck som enligt grundtexten betyder evangelium, det finns 8 gånger hos Markus och 4 i de övriga evangelierna. Något annat som är kännetecknande för Markus, det är uttrycket strax. Visste ni om det? Vet ni hur många gånger det står då? Ja, 40 gånger. Vad står det? 40 gånger så står det. Vem var det som sa det? Ja, och de är det som visste det. Ja. Så snabbt, eller så, det var tydligt, typiskt för en tjänare som skulle göra någonting. Strax, strax, strax. Och det möter vi här hos den här evangelisten. En tjänares ord. Så står det om Jesu under. Och då vet ni också hur många detaljerade under det finns. Va? 20 detaljerade under finns nedskrivna i Markus evangeliet. Så det är något förunderligt att få leva i det där, i undrens värld, i Markus evangeliet. Och 3 stycken slags av under. Botande av sjuka, demonutdrivande. Och det här med demonutdrivandet, det var väldigt viktigt. För det visade att han var den som hade makten. Han hade den makt som Messias skulle ha, att bryta Satans makt. Och det var den som Jesus hade. Det tredje slags under, det var naturunder. Har ni tänkt på naturunder som Jesus gjorde? Han stilla stormen, bespisningsundret och undret med fikonträdet. Det är väldigt fint med de här undren. Det är att kunna tala till vågorna, det blir helt lugnt och stilla. Det är att kunna förvandla några bröd och fiskar så det räcker till mat för så många. Eller när han talar till fikonträdet som det inte fanns någon frukt på. Och fikonträdet vissnar. Det var på så sätt, genom dessa under, som han förkunnade att Guds rikes kraft var i verksamhet. Och det är därför vi behöver under i församlingen. Under i vår verksamhet. Som ska bevisa att Guds rikes kraft är i verksamhet. Jag tänker på det där väldigt ofta. Men man är ute och reser, kommer till en stad. Så ser man gudstjänstlokaler. Man åker förbi på landsbygden. Man ser kapell och missionshus. Anslagstavlan. Kanske tomt, står ingenting på den. Eller också står en tryckt affisch, den där allmän information. Man tänker vad mycket gudstjänster som hålls. Mycket kyrkor som finns. Och ändå så är det så få nya människor som kommer till tro. Ja visst, det kommer ju en annan, det gör vi. Men vi räknar dem ju nästan i ental i vår församling. Vi räknar dem i tiotal och hundratal när vi talar om en månad. Så skulle det vara. Men hur ska vi komma dit hen? Jo, att vi kan presentera en levande verksamhet. Där människor upplever och förnimmer att det är Guds rikes kraft som är i verksamhet. Jesus, jag kommer till det lite längre fram här. När Jesus kommer till Galileen och predikar Guds evangelium och säger: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Han predikar Guds evangelium, eller Guds budskap är översatt här. Tiden är inne, Guds rike är nära. Vi behöver uppleva Guds rikes kraft ibland oss. Så att det inte är något exceptionellt när det sker under. Utan det ska vara någonting som är naturligt för oss i vår kristna verksamhet. Om Jesu under, ja, 20 detaljerade under. Det är någonting att läsa och studera. Det andra som jag vill poängtera som är framträdande här i evangeliet, och det är Jesu böneliv. Det lyfter Markus fram på ett speciellt sätt. Han tog tid att bedja trots det myckna arbetet. Han bad i ensamhet och lärjungarna såg hur han bad, och där blev han ett föredöme. Det var därför som vi sen kunde läsa om i den första kristna församlingen med aposteln att man hade ett intensivt böneliv. Man var uppfostrad med det där, man hade sett det. Man hade Jesus som föredöme, som exempel. Och därför blev den första församlingen en bedjande församling. Sen har vi något mer. Jesus gjorde under. Jesu böneliv lyftes fram. Men också att Jesus förlät synder. Det har vi om Jesus som Herrens tjänare. I det andra kapitlet av Markus evangeliet. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Det här var ju det chockerande. Vem kan förlåta synder utom Gud? Sa de som satt där nere och menade att han hädade när han sa så. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem: hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till en dame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stå upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig. Och nu talar han till den damen: stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: aldrig har vi sett något sådant. Jesus gjorde under, botade sjuka, rev ut demoner och gjorde under beträffande naturen. Han framstod i ett böneliv. Han förlät synder. Och han är fortfarande den som förlåter synder. Det andra som jag vill lyfta fram som en huvudpunkt. Jag tror jag hade 3 riktiga huvudpunkter. Men den andra, det är när Jesus förutsäger sitt lidande. Och då har vi inte mindre än tre riktiga förutsägelser som vi möter. Och då slår vi upp och börjar läsa lite grann innantill. Från det 8:e kapitlet läser vi den 27:e versen. Till och med den 33:e. Vi läser varannan vers där då. Jag börjar och så läser ni de som är jämna. I Markus 8 och 27. Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem: vem säger människorna att jag är? Då frågade han dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade: du är Messias. Därefter började han undervisa dem och sade att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärde och bli dödad och uppstå efter 3 dagar. Men han vände sig om, och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus: håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors. Här har vi den första förutsägelsen. Och Petrus här, han visade Jesus mer kärlek än han hade kunskap. Ni vet andra skildringar här, när Petrus säger det här så ger Jesus honom ett erkännande att det har Guds ande uppenbarat för dig och ger honom ett erkännande för det. Och Petrus trodde nog han skulle få samma sak av erkännande och uppmuntran när han säger att något sådant inte skulle få hända honom. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. För det var Petrus kärlek till Jesus som fick honom att förebrå honom. Men Jesus tillrättavisar honom. För Petrus förstod inte tanken med Kristi rike. Han såg Guds riket bara som något mänskligt och något temporärt. Han hade inte evighetsperspektivet. Han såg bara att Guds riket skulle upprättas nu när Jesus hade kommit på jorden, när tiden var inne, då skulle det hända något förundligt. Och han kunde säga: du är Messias, och nu var det bara att vänta att riket skulle upprättas. Men Petrus hade inte fått kunskapen, men fick han lite senare sen, som vi läser om i början av apostlagärningarna. Och Jesus får lov att mycket, mycket strängt förebrå honom för vad han säger. För här är vi, finner vi människosonen som är närvarande och utövar sin makt. Han, vi kunde läsa något mer. Vi läser 8 och 31 läser vi här. Nu läser vi det 9:e kapitlets 12:e vers. Markus 9:12. Ja, jag läser den 11:e versen också. De frågade honom: varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade: visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Människosonen ska lida. I det 10:e kapitlet läser vi den 33:e versen. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt överste prästerna och de skriftlärde, och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter 3 dagar ska han uppstå. så. Det här har vi läst så många gånger. Men kan vi ett litet ögonblick tänka oss in i hur lärjungarna hade upplevt det här. Att vänta på att Messias skulle komma. Höra Petrus bekänna att han är Messias och höra sanktionen som Jesus ger till det vittnesbördet. Och så hela tiden hör de tala om att han ska lida mycket. Han ska utlämnas och han ska bli hånad och bespottad och han ska få lida döden. Det var svårt för dem att förstå det. Jesus förutsäger sitt lidande. Vi finner fler bibelställen om det. Men vi går tillbaka till det 8:e kapitlet och talar om evighetsperspektivet av Gudsriket. Där det står i den 38:e versen i det 8:e kapitlet. Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom skall också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Helt plötsligt så talar han om att han ska komma tillbaka med de heliga änglarna i sin faders härlighet. Och så har han talat om lidandet och bortgången. Eller den 9:e versen i det efterföljande kapitlet, den 9:e versen. 9:e kapitlet, 9:e vers. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från de döda. Här kommer evighetsperspektivet in. Han var just nu närvarande, utövade sin makt. Och det läste vi om här på, jag kunde läsa innan till just en sån vers. Om vi tänker på Jesu under, han säger, alltså är människosonen herre också över sabbaten, säger Jesus. Han är i nuet herre, mästaren, den fullkomlige. Så kommer detta att han ska lida och dö. Och det skapar förvirring. Och ännu större förvirring att han ska återkomma och han ska döma människorna. Han kommer med härlighet och makt. Och då kan vi läsa det 13:e kapitlet, 26:e vers också. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. När jag höll på i morse och förberedde det här igen, Så tänkte jag på vad fantastiskt det är med alla dessa förutsägelser. Det här var den första förutsägelsen om Jesu lidande. Alltsammans slog in. Liksom alltsammans hade gått i fullbordan om hans födelse. Så kom det att slå in också när det gällde hans död. Så slog det in om hans uppståndelse. Men så vet vi också att det ska slå in detta att han ska komma tillbaka. Och tänk vilket härlighetshopp vi har. Vi vet inte när det sker. Vi bara vet att han ska komma tillbaka med det heliga. Och att det kommer en dag när vi ska få vara med honom för alltid. Om vi då läser i det 9:e kapitlet så har vi den andra förutsägelsen. Och där läser jag den 30:e och den 32:a versen. Det har vi som rubriken, andra förutsägelsen om människosonens lidande. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade, människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Alltså vi lever i stilla veckan. Se, vi går upp till Jerusalem. Och det här som skulle ske alltsammans. Och det hade förutsagts gång efter annan. Men lärjungarna förstod inte vad han talade om. När du läser det här, då kan du lättare förstå paniken som de greps av i ett semen örtagård när soldaterna kom. Då övergav alla honom och flydde. Det var färdigt med allt samman. Han talar alltid om uppståndelsen. Och den var lika överraskande för lärjungarna som hans död. Han talade om båda sakerna. När han dog så var det överraskande. Men när han uppstod så var det lika överraskande. Och ändå hade han talat om det så många gånger. Låt mig då ta parallellen. Så många gånger vi har hört talas om hans tillkomst när han ska komma tillbaka. Gud giva att det inte blir överraskande för oss. Utan att vi är redo att möta honom. Om du bläddrar vidare till det 10:e kapitlet och kommer till den 32:a versen, så står det där tredje förutsägelsen om människosonens lidande. Och där ska jag läsa det där lilla avsnittet. De var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de 12 och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Första gången det nämns. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärde och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Det har du den tredje förutsägelsen. Och hela tiden är det samma sak. Den närvarande frälsaren som ska lida och dö. Som ska uppstå och som ska återkomma igen. Och det möter vi i den ena detaljerade beskrivningen efter den andra. Om vi nu dröjer kvar här i det 10:e kapitlet och den 45:e versen som jag inledde med och som jag också ska avsluta med, men jag ska ha lite grann innan jag kommer så långt. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Lösen är ett uttryck som finns i Gamla testamentet och då har det en trefaldig betydelse. För det första är det en ersättningsgåva. Det skulle kunna täcka över en skuld. Och jag tror att jag ska slå upp och gör det med om du har Gamla testamentet med dig. Och läs i Andra Mosebok. I Andra Moseboken, det 21:a kapitlet. Där läser vi den 23:e versen till och med den 26:e. Men om olycka sker ska liv ges för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, brännskada för brännskada, sår för sår, blånad för blånad. Om någon slår sin träl eller sin trälinna i ögat och fördärvar det, så ska han släppa den skadade fri till ersättning för ögat. Likaså om någon slår ut en tand på sin träl eller sin trälinna, så ska han släppa den skadade fri till ersättning för tanden. Här talas om en ersättning, lösen, som skulle täcka över skulden som hade förorsakats genom att olyckan hade skett. Men det andra, det är någonting som kunde betalas när man ville befria någon som var i en annans makt eller persons våld. Exempelvis när en slav skulle friges, då kunde man betala lösen för att den skulle bli fri. Vidare så talar Gamla testamentet om att Gud är den som löser. När Israel var i fångenskap och träldom så löste Gud folket. Ja. Och det är det som betyder det här. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för att täcka skulden, för att ersätta det man var skyldig, för att frigöra och friköpa, så gav han sitt liv till lösen för många. För att vi skulle få vår skuld, syndaskuld betald, för vi skulle bli befriade från syndens makt. Så gav han sitt liv för oss. Den tredje och sista avdelningen, det är det som vi kommer att stanna inför imorgon. Men då läser vi ett annat evangelium om Jesu lidandes historia. I det 14 kapitlet läser vi den 21 versen och den 31 versen. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Den 31 versen. Men Petrus försäkrade. Då var det inte den versen jag hade antingen. Vi nöjer oss med den 21 versen. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Det här var Guds plan. Det var förutsagt. Och evangelierna, det är alltså en lidandeshistoria med en utförlig inledning. Och det är inte för att det ska väcka medkänsla i första hand, att vi ska tycka att det var något som vi tycker är tragiskt att så skulle ske. Utan det var Guds plan. Och det här är framställningen som är präglad av den värdighet som fanns hos Jesus, som led på det här sättet och som till och med avböjde medlidandets tårar från Jerusalems döttrar, som vi läser om när han vandrade fram till korset. Inget medlidande, det är en värdig skildring av Guds lamm som bär världens synd. Judas Iskariot, varför förnekade eller förrådde han Jesus? Ja, det finns flera olika orsaker om det. Johannes uttrycker det som att det var penningbegär hos Judas. Han hade hand om penningpungen och brukade ta lite grann av det som fanns där. Och Johannes menar att det var penningbegäret som fick honom att förråda Jesus. Det står att det var bättre för den människan att hon inte hade blivit född. Andra eller en annan tanke, det är att det var grusade messias förhoppningar. Han var inte den messias som han hade hoppats. Och därför så förrådde han Jesus. Men vi vet, och det läser jag det här stället och det finns i andra, skriften skulle i allt fullbordas. Och då kom vi in på någonting. Är det här riktigt schysst? Att en man skulle göra någonting så här när det var bestämt att det skulle ske. Varför ska det då drabbas ett sådant straff över Judas? Ja, han var inspirerad av Satan att göra det. Och det var Satan som ingav honom. Men han blev Satans redskap. Därför att det fanns något i hans hjärta som Satan kunde appellera till. Det fanns någonting i hans inre som fann genklang hos frestaren. Hade han varit fullständigt ren, hade han inte kunnat vara så. Och det här får mig att föra mig in på den här allvarliga tanken och det här fruktansvärt allvarliga som står i Efesierbrevet 2. Om den andemakt som är verksam i dem som inte är hörsamma, i de ohörsamma. Om du och jag har sådant i vårt liv som inte är rent, som inte är klart, då är vi disponibla för fienden och hans anslag. Och det är det som är så kusligt. Det kan finnas människor som är med i kristen verksamhet, men det är inte rent i deras hjärta. Då kan fienden använda dem. använder dem till splittring, använder dem till förtal, använder dem till ondska, använder dem till intriger av allt slag. Därför sånt finns i Guds församling. Människor bevaras inte rena. Så fanns det en bland de 12 som inte levde i renhet. Det fanns någonting där. Och därför blev han den som fienden använde till denna fruktansvärda handling. När vi är döda i överträdelser och synder, då följer vi försten över luftens härsmakt, över den andemakt som är verksam i det ohörsamma. Men när vi möter Jesus Kristus, då blir vi levandegjorda och då blir vi fyllda med Guds ande. Och lever vi i renhet så har fienden ingen rätt över våra liv. Inget grepp över våra liv. Men när vi gör avkall på renheten, det är då vi allierar oss med honom. Inte kanske öppet, inte kanske med öppet avfall, men det finns någonting i vårt liv som är i överensstämmelse med den anden. Och det är då som han kan utnyttja situationen. Må Gud hjälpa oss att vi lever i renhet. Det sista då som det talas om här, det är korsdöden. Ett straff för slavar, det har vi talat om. Men låt mig bara ta en sak här. Om gisslandet. Oftast så gisslades man efter domen. Men Pilatus, han gjorde det här innan domen uttalades. För han ville rädda Jesus. Och ge honom en chans. Att folk då skulle liksom tycka, nu har han fått nog. Han skulle bli fri. Så Pilatus försökte. Men han var inte stark nog. Och så gav han efter. En långsam död på korset. Och så ska vi tänka på att när Jesus dör på korset och Markus skildrar det, så använder han inte uttrycket det är fullbordat. För vem var Jesus enligt Markus? Han var tjänaren. Och en tjänare, det är ingenting avslutat. Det var bara vad som skulle göras. Ja, det uttrycket. Därför var det aldrig fullbordat i Markus uttryckssätt. Och då blev korset en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Nu vill jag bara citera till slut. Igen den 45:e versen i 10:e kapitlet. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna. Att ge sitt liv till lösen för många, det är redan gjort. Men det första står kvar. Människosonen lever inte här på jorden idag. Men hans kropp finns här i hans församling. Hans församling som ska tjäna andra. Och det är det som är vår uppgift. När Jesus dog för oss, så fördes vi in i ett nytt liv. Ett liv i tjänst för honom. Och det är det som påskens budskap handlar om. När Jesus dog för oss. För att vi skulle föras in i ett nytt liv. Till tjänst för andra. Amen.